Har ni fått fram julpyntet? Kyrkan är ju pyntad och fin och många av oss har säkert fått fram allt det där som vi brukar ta fram även hemma. David Axelsson heter jag, ska jag säga också, och är pastor i den här församlingen. Och är det så att du inte brukar gå hit så är du extra välkommen förstås. Och jag kan också bara förvarna idag om att jag kommer dra härifrån direkt efter gudstjänsten. Och det är inte för att jag inte vill prata med er eller för att jag är orolig för vad ni nu ska säga om den här predikan eller så. Utan vi ska välkomna en ny pastor till Fylstakyrkan idag. Så att jag ska dit och representera församlingen och säga välkommen till Kumla regionen. Så vet ni varför. Nu är det ju inte långt kvar till julafton. Vi får samlas och vi får mysa så där tillsammans och äta våran julmat och byta våra julklappar. Det här är ju mångas favorittid på året, för det är ju så enormt mysigt. Hela advents- och jultiden. Vi kanske ställer fram den där julkrubban som vi brukar ha framme. Med den där lilla bebisen i krubban och Josef och Maria som står där och ler mot barnet. Och så kommer de här gästerna och det är så fint och mysigt och tillrättalagt. Men var det egentligen så mysigt? När vi tänker på den här händelsen, när vi sjunger våra julsånger, vad är det vi besjunger då? Är det vårt eget julmys och vår egen nostalgi och våra egna traditioner, eller är det det som verkligen hände den där gången? Jag kanske kommer förstöra julmyset lite för några med min predikan idag, för jag tror att vi behöver det. Jag tror att det är jätteviktigt att det vi berättar och sjunger om i kyrkan är äkta och verkligt. Och annars förvandlar det inte våra liv. Vi har också många hundra år av traditioner kring julfirande som har liksom lagts på den här berättelsen i olika lager. Och som riskerar att skymma den för oss. Så jag tänker att vi ska reflektera lite över det tillsammans idag. Och vi gör det utifrån ett par bibeltexter. Och den första står i Galaterbrevet 4:4. Och där deklarerar ju Paulus tydligt och klart att när tiden var inne sände Gud sin son. Född av en kvinna och född att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen och att vi skulle få söners rätt. När tiden var inne. Om det är någon som kan det här med timing så är det ju Gud. När tiden var inne. Vad var det med den här tiden när Jesus kom som gjorde att det var den rätta tiden? Varför valde Gud att sända sin son just då? Och vi får några ledtrådar till det i det som vi kallar för julevangeliet. Som vi läser vid den här tiden. Så jag tänker att vi ska titta på den första delen av julevangeliet. Vid den tiden så utfärdade kejsar Augustus, som då var kejsare över Romarriket, en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem. Notera att det står upp till Judeen, men tittar ni på en karta så är det ju ner. Men det är för att i Jerusalem så gick man alltid upp. Och det hade inte med vädersträck att göra, utan till Jerusalem gick man alltid upp. För att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i härberget. Lukas är ju vetenskapsman, läkare, historiker. Och han använder ett ganska sparsamt språk egentligen när han skriver. Han lägger ut det så här. Det här hände, så här var det. Och det lämnar ju ganska mycket rum för våran fantasi och inlevelseförmåga att fylla i luckorna i den här historien. Och i den här berättelsen så tänker jag att vi har fyllt i med väldigt mycket utav värme och mysighet och hur tillrättalagt det här var när det hände. Och att det är det vi ser framför oss. Och jag tänker att vi ska titta på det ett varv till. Och vi ska göra det med Josefs ögon lite grann. Var det här verkligen rätt tid? Det kändes det nog inte som för Josef och för de andra inblandade i den här historien. Till att börja med så är Maria gravid när kejsaren kommer på den här idén om hur han bättre ska få in skatt från folket i det här gigantiska riket. Och kommer på att alla ska bege sig till sina hemstäder och skriva in sig där så att ingen faller mellan stolarna utan att alla betalar skatt till kejsar Augustus. Från Nasaret i Galileen så var det kanske 16-17 mil någonting ner till Jerusalem eller upp till Jerusalem om vi ska använda det bibliska språket. Och det tog dem kanske 4-5 dagar ridande på en åsna eller gåendes bitvis. Alla ni kvinnor som har varit gravida, skulle ni vilja göra den resan i slutet av er graviditet, sittandes, skumpandes på den här åsnan i 4-5 dagar? Det känns inte så mysigt. Det kändes nog inte som den rätta tiden att föda barn. Och så när de kommer fram så är det fullt överallt på grund av den här skattskrivningen. Så att de får inte plats. Och verkarna tilltar och de känner att nu är förlossningen på gång. Och det enda de hittar det är ett stall. Som hör till något av de här värdshusen som är fullbelagda. Och om värdshuset var fullt så betyder ju det att stallet också var fullt. För det var ju där man parkerade sina fordon på den här tiden. De som bodde på värdshuset hade ju ställt alla sina åsnor, eventuellt hästar om man var väldigt rik där. Och sen fanns det säkert också kor och får och så här som bidrog till hushållet. Så att det var ju förmodligen inte så här utspritt som vi har det i våra julkrubbor, utan det var fullt av djur där inne. Vi kan ju tänka oss att det också luktade där inne. Alla som har varit i kontakt med ett lantbruk vet ju att det är inte en doftfri miljö. Utan får man tränga sig in mellan åsnor och kor så är det både trångt och illaluktande och fyllt av bajs överallt. Och där fick de hitta ett hörn och mota undan djuren kanske och strö ut lite hö så att det blev en någorlunda vettig plats. Där man tänkte att här kanske vi ska föda ett barn. Men det är inget ställe man skulle vilja göra det på egentligen. Nu kommer barnet. Och Josef tänkte förmodligen att tajmingen inte kunde vara sämre. Han vet ju dessutom ingenting om hur det går till att förlösa ett barn. Maria kanske hade upplevt en eller flera förlossningar innan. På den här tiden i den här kulturen så var ju kvinnorna med. De bjöds in, alla kvinnor i byn från en viss ålder, att vara med och assistera och lära sig hur det här går till. Men männen, de visste ju inget. De hölls långt borta från det här. Och det är ju inte särskilt länge sedan det här ändrades i våran kultur heller. Det är ju bara de sista decennierna som männen har bjudits in i förlossningsrummet till att vara en del av det som händer. Så Josef, han var ju helt borta inför det här som nu skulle ske. Och vi talar ju ofta om det här som liksom miraklet som sker när ett barn föds och att det är fantastiskt. Och det är det ju. Men det är ju samtidigt en ganska jobbig och omvälvande upplevelse. Och när man ska bli pappa i Sverige, då förbereds man ju för det numera. Vi är inbjudna att vara med i rummet och vi får ju följa med på alla kontroller på mödravårdscentral och profylaxkurser och föräldragrupper och allt tänkbart. Och ändå så kändes det ju ganska svårt att veta hur ska jag agera, vad ska jag göra i den här situationen. Man tittar på Camilla och hon ligger där och vrider sig i plågor. Och jag kan inte hjälpa till på något sätt utan känner mig ganska handfallen. Jag försökte lätta upp stämningen med lite olika skämt. Men man såg på blickarna från både Camilla och personalen att det var inte läge. Så att jag försökte hålla mig lite ur vägen. Och när Esmeralda föddes så blev det här ganska utdraget. Det var vår första förlossning tillsammans. Och efter ryggmärgsbedövningen som var otroligt plågsam att få för Camilla så lade verkarna en stund. Och det gick ett par timmar till innan det satt igång igen. Så det blev långt och svårt. Och sen mot slutet så började Esmeraldas hjärtslag att rusa. Och de kände nu behöver vi få ut det här barnet. Och det blev lite mer adrenalin igen. Och vattnet hade inte gått. Så de fick sticka hål på det för hand. Vilket gjorde väldigt ont. Och blev dramatiskt. Och sen när barnet till slut har kommit ut. Så märker man ju, även om man hade hört det innan. Så var det så här, jaha, det är inte slut nu. Utan nu ska det ut någon slags otäck köttklump här i efterhand. Och eftersom Esmeralda hade det här svårigheten med andning och hjärta så rusade de iväg med henne nästan direkt. Och jag fick hänga på utan att veta riktigt vad händer nu. Och jag fick lämna Camilla och springa med Esmeralda och personalen. Det var ganska jobbigt. Och då var jag så förberedd förmodligen som man kan bli. På vad som skulle ske. Det var ju inte Josef. På något sätt. Nu är det skarpt läge. Och det finns ingen annan kvinna i närheten. Förmodligen. Som kan hjälpa honom. Utan de får klara sig bäst de kan. Och det var säkerligen en hel massa förtvivlan. Och rädsla. Och smärta. Och blod. Och förvirring. De där timmarna i stallet. Och när det äntligen har lagt sig och Guds son är ute ur magen, då kommer det in en massa okänt folk i förlossningsrummet. Det kanske inte heller var det man hade velat. Då kommer det kanske nyfiket folk ut från gatan och så kommer några herdar och säger att de vill titta på det här barnet. Och sen kommer ännu mer okända män långt bort ifrån som har följt en stjärna och dyker upp. Och så blir det heller inte vila och återhämtning efter förlossningen. Utan vad händer då? Jo, de behöver fly. Direkt. Den här lilla familjen som har fått Jesus tvingas fly till Egypten av rädsla för Herodes. För att han vill döda det här lilla barnet. Ingen vidare start för Guds son i livet och för den här familjen. Att tvingas leva som flykting. Och att tvingas leva med den mörka skuggan av att ha fått ett utomäktenskapligt barn. Som inte var någon liten sak på den här tiden utan som var ett rejält stigma. Som kastade en skugga över Jesus och hela familjen från den stunden. På vilket sätt var det här rätt tid? Det känns ju mer kanske som de värsta tänkbara omständigheterna. Och en del av poängen hittar vi just i det. Det är rörigt och det är skitigt. För den Gud som blir synlig i Jesus är inte den här välpolerade, tillrättalagda, mysiga guden som gör allting rent och snyggt alltid. Det är inte så. Utan han är en Gud som är villig att kliva ner rakt ner i den smuts och röra som är allas våran verklighet. Han borde ha fått ett kungligt mottagande i ett palats. Men han väljer att dyka rakt in i den här världen under de värsta tänkbara omständigheterna. Och det är precis därför som den sämsta tänkbara tajmingen är den rätta. Det finns två saker till, tänker jag, som gör just den här tiden till den rätta tiden. Och den första är att inte så långt innan Jesus föds, 27 år tidigare, så hade man infört en ny statsreligion i Romarriket. För att ena det här stora riket, det var en republiken av Rom och det fanns flera olika som styrde och det var en intern maktkamp och till slut så vann Gaius Octavianus det. Det känner ni till. Men han bytte ju namn i och med det. När han blev kejsare för hela imperiet så bestämde man att nu för att ena det här riket så ska vi göra en ny statsreligion där vi tillber kejsaren. Och då tog han sig namnet Augustus. Den som vi läser om i julevangeliet till Lukas 2. Och Augustus betyder den som förtjänar att tillbes. I och med det fick han också en hel massa titlar som man applicerade på den här kejsaren. Ja, men han ska kallas för herre. Han ska kallas för frälsare. Han ska kallas för Guds son. Man ska säga om honom att han är bärare av goda nyheter och att han kommer med frid och fred till alla. Pax Romana. Lagen om den här nya statsreligionen, att tillbe kejsaren med alla hans titlar och attribut, innebar också att om du tillbad eller tillämpade de här titlarna på någon annan än kejsaren så var du skyldig till högförräderi. Så nu när den som verkligen är herre och frälsare och Guds son och bärare av goda nyheter och den som kommer med fred och frid, när han kommer till världen, då är hans existens högförrädisk från start. Vilket innebär att han säkerligen kommer bli dödad. För han föds som en rival till de som har makten. Och det är en hårt, förtryckande, brutal makt att leva under. Timingen kunde ju inte vara sämre. Om Jesus hade fötts 27 år tidigare så hade han inte haft det här problemet. Men i den här tiden så kommer det säkert att leda till hans död. Det var det som var Guds rätta tid. Och det andra som gör det här till den rätta tiden, det är att det judiska folket hade levt under det här hårda romerska styret under närmare 60 år nu snart. Och det här var hårt och det var brutalt och livet för vanliga enkla judar var svårt och tufft. De visste mycket väl vad Gamla testamentet berättade om Guds utlovade Messias. Och ju mer intensivt deras lidande blev, desto mer intensiv blev deras längtan av att han skulle komma. När kommer den här räddaren som Gud har lovat? Och vid den här tiden när Jesus föds så har förmodligen aldrig den längtan varit större. Det var en messiasfeber i hela området. Gud kommer sända sin messias för att rädda oss, för det kan inte bli värre än vad det är nu. Och överallt så letade man efter och förväntade sig att han skulle komma. På ett sätt som inte har någon motsvarighet i historien. Och man kan ju tänka sig att det skulle vara till Jesu fördel. Och det var det också, till en början. Men deras förväntan på Messias innebar ju också att han skulle vara en krigisk ledare som skulle leda dem i strid mot romarna. Att han skulle slakta dem och slänga ut dem ur det här landet som de ockuperade. Det var vad alla tänkte skulle ske när Messias kom. Och så kom Jesus och trädde fram. Och han gör det med auktoritet i hur han undervisar och de tecken och under som sker. Vilket ju får alla att tro att nu händer det. Men ändå är det en del saker som skaver med Jesus. Han säger att vi ska älska våra fiender. Att vi ska göra gott mot dem som förföljer oss. Och då tänkte ju alla som hörde honom på romarna förstås. Men han helar en romares dotter, en romersk militärs dotter. Och han helar en annans tjänare. Vad är det här för slags messias? Han ska ju leda oss i strid mot de här förtryckarna och riva ner och slå ner de här militära ledarna. Istället så gör han gott mot dem. Han passar inte alls in i den här mallen. Trots det så har han ju väldigt många följare som ändå inspireras och dras med i hans förkunnelse och det han gör och tänker att ja, men det måste vara Guds messias. Och vid sitt intåg i Jerusalem så sjunger folket som om han är det. Hosianna. Men de sjunger ju för att de tror att nu händer det. Nu går han till Jerusalem, nu ska han dra ut i strid mot de förhatliga romarna. Och när han inte gör det så byts deras jubelsång mot förakt. Och det är därför som många av dem som ropar Hosianna på palmsöndagen också finns med i den kör som ropar korsfäst honom bara några dagar senare. Här har vi en tidpunkt i historien där både de judiska ledarna och de romerska makthavarna har all anledning att hata Jesus. Vilket inte hade varit fallet bara ett par decennier tidigare. Utan det här var den rätta tiden. Det här är precis rätt tid, Gud, om din plan är att födas in i den här världen och betraktas som en utsatt, marginaliserad outsider som inte får plats någonstans. Det här är rätt tid om Guds plan är att inte födas i ett palats utan i en smutsig, illaluktande lada. Det här är rätt tid om Guds plan var att han skulle bli en flykting som gömmer sig för makten och som lever med skammen att vara en oäkting. Då är det här rätt tid. Om Guds plan var att göra folket besvikna genom att inte uppfylla deras våldsamma förväntningar och att med hela sin existens göra uppror mot makthavarna som då kommer vilja avrätta dig. Är det din plan, Gud? Ja, då är det här rätt tid. Om det du vill är att bli arresterad, hånad, piskad och avrättad som en simpel brottsling, då är det här rätt tid. Om din plan är att identifiera dig med allt det mänskliga mörker som präglar den här världen så finns det ingen bättre tid än nu att födas. Och det var rätt tid. För genom att dyka rakt in i den här världen när den är som sämst så visar ju Gud den enorma skönheten i vem han verkligen är. Genom att gå så långt som han gör. Genom att dyka rakt in i till och med våran synd och våran brist och betala det priset som man gör så visar han ju samtidigt på den enormt villkorslösa kärlek som man har till alla människor. Den hade ju inte blivit synlig på samma sätt annars. Hade han kommit under mer gynnsamma förhållanden så hade kanske till och med vi frestats att tänka att han kom för att belöna oss. För att vi är så bra och goda och rättfärdiga i oss själva. Men nu blir det ju synligt att det inte spelar någon roll vilka omständigheter vi lever under, hur vi beter oss. Utan Jesus är beredd att kliva in i vilken illaluktande röra som helst med sin obeskrivliga kärlek. Av profeten Jesaja så beskrivs Jesus som Immanuel. Gud med oss. Och när ängeln kommer i Matteus första kapitel så citeras det här stycket. Att han, det här barnet som föds, han ska vara Immanuel som betyder Gud med oss. Och julen innebär att han är Gud med oss. Och det finns ingen villkorsklausul på det. Jesus är inte Gud med oss när vi sköter oss bra men inte när vi beter oss illa. Att Jesus är Gud med oss handlar ju om hur Gud är, inte hur vi är. Det är som när Jesus beskriver på ett ställe att solen skiner och regnet faller ju både över de onda och de goda. Solen värmer både den som lever gott och den som inte gör det. Regnet gör att den blir blöt, både som gör det rätta och den som inte gör det rätta. Sån är Guds kärlek. Det är vad Jesus talar om i det stycket. Guds kärlek är inte diskriminerande, utan den är villkorslös, för att sån är Gud. Det betyder att Guds kärlek till dig är opåverkad av ditt beteende. Opåverkad av våra mänskliga omständigheter. Utan han är Gud med oss i alla lägen. Han gläds när vi gläds och han gråter när vi gråter. Han älskar dig mer än du kan förstå. Och han vill att du ska veta att han är Gud med dig när du går igenom den där svåra tiden som du aldrig hade tänkt att du skulle behöva gå igenom. Han är lika mycket Gud med dig när du går igenom den där svåra skilsmässan som när du är lyckligt gift i alla dina dagar. Han är lika mycket Gud med dig i tider av tvivel och tro och förvirring som när du är stark och tror och förtröstar som aldrig förr. Han är Gud med dig när du sörjer den som du just har förlorat, lika mycket som när du gläds över ett kärt återseende. Han är Gud med dig även när du tänker på de här sakerna som du försöker skjuta åt sidan och som du önskar att ingen annan visste om dig. Och som du tänker att om de bara visste det här, då skulle ingen vilja vara med dig. Och Jesus vet om allt det där och är Gud med dig ändå. Det spelar ingen roll om det så är ditt eget fel. Om det är du som har förstört ditt liv genom dåliga val som du har gjort. Som har sårat alla som du har runt omkring dig. Och lever i slaveri under en massa saker som håller dig fången. Det påverkar inte Guds kärlek en millimeter. Utan han dök rakt in i det här från början. Det här är en Gud som inte liknar någonting annat. Som ställer sig bredvid dig och mig i den röra som är våra liv. Han kommer till oss när vi är som sämst för att förvandla oss till det som han vet är vårt bästa jag. Och det innebär att vi behöver aldrig gömma oss för Gud. Utan vi kan komma med vårt allra värsta till honom. Och vi behöver komma med vårt allra värsta till honom. För det är ju bara då vi kan få uppleva helande och upprättelse från allt vi bär på. När vi gömmer undan det för både oss själva och andra och Gud. Då kan vi ju inte ta emot Guds helande. Det är ju det här som både julevangeliet och korset berättar för oss. Vi får såklart ha så mycket julmys och traditioner som vi vill. Men risken är ju att det kanske inte har så mycket med Jesus att göra till slut. Hans berättelse är ju mycket mer illaluktande och smutsig än så. Och tanken är ju inte att vi ska göra honom till en del av våran berättelse och vårat julmys, utan tvärtom. Då tror jag att det vi myser kring, det vi vurmar för, det vi sjunger om inte blir våra egna traditioner, utan det som verkligen hände. Då kan vi också förstå varför den värsta tänkbara tiden också var den rätta. Amen. Ja, Herre, tack för din enorma trofasthet. Tack för att du är Gud med oss i alla situationer. Och Herre, jag ber om en jul som får vara präglad av vem du är och varför du kom. Herre, låt allting som vi gör i den här tiden få peka på dig på allvar. Och att det som vi njuter av och sjunger om verkligen får vara dig och ingenting annat. Herre, tack för att du kommer till oss var och en där vi sitter just nu. Tack för att du är Gud med oss i den där situationen som vi kanske tänker på under den här predikan. Där vi går igenom svårigheter eller där vi brottas med saker som vi önskar att ingen visste om. Herre, tack för att du kommer och betjänar oss just nu. Tack för att du står bredvid oss mitt i våran röra och lyfter upp oss än en gång. Herre, vi överlämnar våra liv till dig för vi vill fira jul för att du kom. Inte av någon annan anledning. Tack för att du välsignar var och en av oss. Amen. Nu kommer vi fortsätta vara inför Herren en stund. Och teamet kommer sjunga tillsammans med oss. Vi får komma till Herren med våran tillbedjan. Vi kan också söka Gud i förbön. Maria kommer finnas här borta redo att betjäna. Och gör gärna det. Ta gärna det här tillfället att faktiskt ge en respons på det som du kände att Gud rörde vid. Jag tror det är superviktigt att vi inte låter det stanna i våra tankar. Utan att vi också gör någonting för att ibland bryta saker i våra liv. Det händer saker när vi ber och när vi ber tillsammans som inte sker annars. Så ta den möjligheten. Be för varandra. Tänd ljus om ni vill. Så är vi inför Herren en stund tillsammans.